Det fanns ett experiment som var populärt i skolorna på 1970-talet. Min kollega Johan har berättat att han och hans klasskamrater delades upp i världens befolkning. De som hade tur att hamna i Nordamerika eller Europa fick sedan hela glasspaket var av fröken att glufsa i sig. Men de som hamnade i Afrika, de fick bara en tesked glass. Gissa om det var orättvist för små 7-åringar. Och budskapet var, det finns en begränsad mängd mat i världen och vi måste dela mer rättvist. I tidningarna kunde samtidigt de vuxna läsa att människorna har blivit för många och jorden för liten. Så hade den svensk-amerikanske livsmedelsforskaren Georg Borgström varnat ända sedan slutet av 50-talet. Och han förutspådde faktiskt ett tredje världskrig före år 2000 eftersom maten inte skulle räcka åt jordens hungrande massor. Det här var det första globala miljölarmet som talade om ett hot mot hela mänskligheten. Och det oroade också många politiker.
När Ikaros i den klassiska myten kom för nära solen brändes vingarna och han störtade i havet. De finns de som menar att vår civilisation håller på att förlora sina vingar.
1970-tal. Och frågan var om mat, energi, vatten och andra resurser skulle räcka till. Problemet var den ökande befolkningen och det västerländska sättet att leva. Det var inga nya tankar som Olof Palme beskrev. Så gott som direkt efter andra världskriget började domedagsprofetiorna. En av de tongivande var Georg Borgström, här från 1953.
Åkrandets avkastning har i flertalet västeuropeiska länder stigit med 30-80%. Men frukterna av denna omvälvning drar vår generation så gott som ensam fördel av. Det är ett engångstrick som inte kan göras om.
15 år senare, det är 60-tal och Georg Borgström var nu en ännu starkare röst i debatten. Så stark att en vanlig föreläsning räckte till för att bli en ekonyhet.
Professor Georg Borgström, den kände förkämpen för en förändrad syn på världssvält och befolkningsexplosion, har hållit en rad föredrag i Norrland. Här rapporterar Rune Armand från Luleå.
I sitt föredrag här i Luleå idag angrep professor Borgström bland annat den verklighetsflykt som utmärker västerlänningars föreställning om de avgörande världsfrågorna. Det är först när varje västerlänning vet vad till exempel en apelsin kostar räknat i lite vatten och vad tidningen kostar i antal skogsträd. Det är först då, menade professor Borgström, som en saklig diskussion om försörjningskrisen kan föras.
Även med barnbegränsning kommer vi att stå med 3 000 miljoner fler människor inom 30 år. Och det gör att vi måste slå till alla klutar både inom jordbruk och fiske för att drägligt klara denna situation.
Men tricket att öka matproduktionen kunde göras en gång till. Och det gjordes under slutet av 60-talet. Hemligheten var sädeslag som kunde ge större skördar.
CIMIT, det internationella majs- och veteforskningscentret i El Batán utanför Mexico City. Här föddes den gröna revolutionen. Det var här man fick fram det nya så kallade mirakelvetet. Här möter jag bara glada gröna revolutionärer med rosiga kinder och vetekorn i blick.
I Indien, Filippinerna, Mexiko, runt om i världen växte skördarna. Men inte minst i den svenska debatten var även de nya sädeslagen ett hot. Gunnar Myrdal var en kritiker.
Gröna revolutionen, alltså de bättre sädeslagen, det var ju i och för sig ett stort tekniskt framsteg. Det är inte frågan om annat. Men med det har följt att eftersom de behöver mer av konstgödsel och mer av vatten så är det bara de mera förmögna som kan ägna sig åt det.
Eftersom mat, vatten och energi var begränsade så sågs befolkningsökningen som en katastrof. Men även ekonomisk tillväxt var ett hot. Mer tillväxt betyder ju att mer resurser måste användas. Trots den gröna revolutionen så var budskapet från Borgström och andra att en snabbt ökande befolkning och den begränsade tillgången på mat och andra resurser skulle leda till katastrof. Andra var mer pessimister än så. Den gemensamma kakan var begränsad och de fattiga betalade priset för de rikas överflöd. Konflikterna väntade. De rika länderna levde redan på lånad tid.
Ja, den vi hör här är den berömde engelske historikern Arnold Toynbee. Och den senaste tiden har han från sin historiefilosofiska utgångspunkt kastat sig in i den aktuella miljö- och resursdebatten. Om några årtionden kommer den västerländska demokratin att vara död. Industriländerna kommer att leva i en permanent belägringsekonomi, hävdar Toynbee.
They are going to find themselves in a permanent state of siege, in which the material conditions of life will be at least as austere as they were during the two world wars.
Sist här historikern Arnold Toynbee, som alltså förutsåg att västvärlden även i framtiden skulle få leva under samma eländiga förhållanden som under världskrigen. Och det var Sven Börjesson som hade gjort en genomgång av larmen kring befolkningsökning och matbrist. Men det blev ju inte så att barn i Sverige måste hungra på 2000-talet som Aftonbladet skrev 1964. Men för 850 miljoner andra människor på jorden är det här verklighet idag. I Kenya pågår till exempel just nu en flyktingkris i spåren av den senaste tidens politiska oroligheter. Människor har drivits från sina hem och tvingas leva som flyktingar i sitt eget land. På gården bakom en polisstation i staden Naivasha, norr om Nairobi, bor Teresa Atieno och hennes familj bland 3000 andra.
Just right now we are given maharagwe and rice.
It's beans.
Mm. Mm-hmm.
Is it enough for the family?
It is not even enough. Even I myself I can't eat it. Mm. But we are going to survive with it like that.
Maten räcker inte. Jag får låta bli att äta så att det ska räcka till resten av familjen, säger Teresa Teno. Hon och hennes familj bor mellan två skrotbilar på polishusets bakgård. I en skål på motorhuven ligger en påse bönor som ser ut att räcka till två normalportioner. Men bönorna och det ris som katolska kyrkan har delat ut idag ska räcka till hela familjen. Hennes man och tre barn, 15 och 9 år gamla och en 3 månaders baby. Ingen vet om någon kommer med mat imorgon igen.
I'm just trying my best. We are being given food there. We are trying to fetch firewood and water. And life continues just like that.
Mm. En stor del av dagarna går åt till att leta efter virke och elda med för att kunna laga mat. Det är svårt eftersom ingen vågar gå allt för långt utanför polisstationens område. Det är den enda säkra platsen för internflyktingar just nu. Utanför riskerar de attacker från andra folkgrupper. Teresa Tieno är beroende av hjälporganisationers välvilja. En situation som hon delar med uppemot 600 000 människor som har blivit flyktingar i sitt eget land på grund av krisen efter valet i Kenya. Och ingen vet hur länge de måste ha det så här. På nätterna sover hon på en madrass på marken mellan skrotbilarna.
Vi är just här, det vill göra synas. We are just sleeping down, spending outside like that. Just the way we are surviving here.
Mm. Livet i dammet mellan två bilar på polisstationens gård är inget bra liv. Vi är här och kan inte göra något annat. Vi sover här utomhus och försöker överleva, säger Teresa Tieno.
Och det var Margareta Svensson, Sveriges Radios Afrika-korrespondent, som träffat Teresa Atieno som är flykting i sitt eget land, Kenya. Men vad är det då som gjort att inte alla människor på jorden svälter? Att många istället har ett sånt överflöd av mat att det blivit ett problem för hälsan? Vår reporter Gustav Klarin har sökt upp en liten grön revolution i ett växthus på Färingsö i Mälaren.
Här är ett ljusgrönt fält med plocksallad och till vänster där så är det
persilja.
Ja, just det.
Jag brukar säga att varje dag så hanterar vi 80 000 krukor. Mm. Vi sår 80 000, vi sätter in de här odlingsränderna och vi skördar 80 000.
Med en produktion på 80 000 krukor varje dag så har företaget Svegrop, enligt chefen Patrik Norman, ungefär 40% av den svenska marknaden för färska växthusgrönsaker i kruka.
kommer en salladsplanta här flygande över oss här plötsligt.
Ja, det här är ett transportband. Skörden är ju decentraliserad över hela växthusanläggningen. Så varje odlingsbana har en fast skördeplats. Men sen transporteras produkterna ut till en packstation.
Nu kommer de här i bandet ovanför oss här då. Ja.
En meter över Patriks huvud så svischar salladsplantorna fram i god fart. Och på ömse sidor om gången så är det som planer för inomhusfotboll i olika gröna färger. En ljusgrön fotbollsplan med bara sallad. En lite mörkare med persilja. Familjen Norman startade sin växthusodling för 25 år sedan. Och redan då så använde de datorer för att styra växthusen. Sedan dess har odlingen expanderat från 2500 till 50 000 kvadratmeter. Och effektiviteten i salladsfabriken har ökat i takt med växande kunskap, bättre växtmaterial och allt mer avancerad utrustning.
Att säga att vi är dubbelt så bra idag, det kanske är att ta i, men inte långt därifrån skulle jag påstå.
Här finns klimatdatorer som styr inomhusklimatet och datorer som styr avståndet mellan plantorna.
Det är ett sätt att få in fler produkter per kvadratmeter.
Varje centimeter betyder någonting?
Varje centimeter betyder enormt mycket. Och eftersom vi omsätter odlingar 11 gånger per år så börjar man räkna på det här antalet rännor och att det omsätts 11 gånger per år så är varje centimeter enormt viktig då. Och mäter man energiåtgång och alla de här bitarna per kruka så blir skillnaden stor. Så nu är vi nere och ser dill här helt plötsligt.
En avgörande förutsättning för odlingsframgången i Svegros växthus stavas konstgödsel. Här finns gödseldatorer som ser till att odlingarna får exakt rätt koncentration flytande näring. För huvuddelen av grönsakerna står hela livet i en liten svart plastkruka som i sin tur står i en vit plastränna där rötterna hela tiden sköljs över med näringslösning.
Lyfter jag nu upp plantan ur rännan och då ser vi de här vita fina rötterna här. Det är som en rotmatta egentligen.
Och sticker ut ur den svarta krukan.
Sticker ut ur den svarta krukan och i krukan så är det torv då. Och i varje kruka så har vi... Det är precis två frön i varje kruka. Där vi kommit fram till att det är den bästa mixen för att få en bra produkt i slutändan. Sen kommer det små slangar upp här då. Och från de här slangarna så droppar det näringslösning. Och sen rinner den här näringslösningen igenom rännan.
Produktionen i Patrik Normans växthus har ökat kraftigt senaste kvartsseklet. Och det gäller även matproduktionen globalt. För de värsta förutsägelserna om en global matbrist har kommit på skam. Vi hör Peter Hertelius som är lantbruksrådgivare på biståndsorganets sida.
Ja, det globala jordbruket har lyckats generellt bra. Men vi har fickor internationellt som absolut inte har lyckats. Vi kan säga Sydasien, Sydostasien har lyckats producera oerhört mycket tillsammans med de rika, väletablerade jordbruksekonomierna. Men Afrika har totalt misslyckats. Man producerar lika mycket i Afrika idag per hektar som man gjorde i början av 1970-talet. Så där har vi ett misslyckande.
Och med undantag för Sydafrika så är den genomsnittliga jordbruksproduktionen i Afrika söder om Sahara idag lika låg som i början på 70-talet. Och det är under samma tid som stora delar av Asien har fyrfaldigat sin spannmålsproduktion per hektar. Mycket tack vare växtförädling, konstbevattning, konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel, enligt Peter Artelius. Men i hans ganska dystra Afrikabild så sticker idag Malawi ut som ett lysande undantag. Där staten bland annat har subventionerat både utsäde och konstgödsel till bönderna.
Där har man ju då visat att man med ganska enkla metoder. Men som ett afrikanskt perspektiv kanske kan ses som att man använder sig av modern teknologi har fått ett bra resultat. Och det är ju väldigt skönt att man kommer fram till en sån typ av situation i Malawi där man plötsligt har ett överskott. Då kan vi plötsligt istället för att diskutera svältande människor och deras behov så kan vi diskutera fattiga människor och deras behov. Hur gör vi med lagringen, transport? Av dessa överskottsprodukter. Det är ett helt annat, mer positivt problem vi behöver tala om då än det gamla problemet vi hade. Vi kommer alltså i samma situation om Afrika utvecklas som Malawi så kommer vi hamna i samma situation som vi gjorde 60-talet med Indien där Indien gick från svältkatastrof till svältkatastrof till en produktion där man klarar sin egen försörjning och till och med nu en exportör av livsmedel.
Peter Artelius, Sida.
Ja, nu är vi bara här och tittar. Okay. Vad bjuder du för någonting idag? Var kommer de ifrån?
Från Spanien.
Spanien.
Fantastiskt. Jättefina. Verkligen.
Det här är Kristina Engfeldt. Hon är Nordenrepresentant på FAO i Stockholm. FNs organ för mat och jordbruk.
Går här på Hötorget, du och jag. Och det är en fröjd för både öga och näsa. Färska grönsaker.
Paprikor, vindruvor.
Paprika, vindruvor, ja.
Och körsbärstomater, flommon mitt i vintern. Mm. Både gula och röda här.
Härligt. Du blir sugen på lite flygimporterade hallon?
Jag föredrar att plocka dem på Gotland på sommaren.
Ja, ja. Men om man nu är det ju inte varken sommar eller Gotland här.
Ja, då tycker jag får vänta. Jag kan tillåta mig att köpa mandariner så här års för att få C-vitaminer.
Kristina Engfeldt är skeptisk till att handla importerad frukt och grönt som kräver fossil energi för att transporteras till Sverige. Hon är också skeptisk till en alltför positiv bild av den så kallade gröna revolutionen. Den gröna revolutionen som påbörjades i mitten på 1900-talet och bland annat innebar att länder som till exempel Indien kraftigt ökade sin jordbruksproduktion.
Ja, nu fanns det ju många förhoppningar kring den gröna revolutionen, men ganska snabbt började man också studera de sociala verkningarna av den och inte minst miljöpåverkan när man började förstå sig på vad det innebar för någonting. Och jag tror ingen idag vore beredd att önska sig en grön revolution av det slaget med så mycket kemiska insatsvaror som det kräver. Det klarar inte vår miljö, det klarar inte vår planet faktiskt. Så att, och dessutom just ojämlikheten i fördelningen av tillgången till mat även i Indien visar väl att det var inte hållbart. Alltså störst antal kronostundarna finns i Asien som ju har den största befolkningen överhuvudtaget. Och det enskilt där land som har det största antalet hungriga är Indien med 212 miljoner enligt 2006 års siffror.
Men jag frågar Kristina Engfeldt om hon menar att allting är negativt med kemikalieanvändning inom jordbruket.
Nej, det är självfallet är det så att om man använder, jag menar, vad människor än har uppfunnit, så finns det ju en överdrift som lätt ligger till hands och en övertro, särskilt initialt. Men om man använder de här resurserna väl och förstår sig på att man använder ett så kallat integrated pest management som FAO lär ut i klok användning av kemikalier. Man har alltså skurit ner användningen av kemikalier till hälften idag jämfört med när man först utvecklade dem på 1960-talet.
Kristina Engfeldt, FAO, Stockholm. Katarina Eckeberg är biträdande direktör för Stockholm Environment Institute. Hon menar att ett avgörande problem för dagens globala jordbruk är slöseriet.
Ja, alltså vi slösar nog fruktansvärt med de resurser som redan finns. Vi använder inte de arealer som finns vid jordbruk på ett klokt sätt. Det avdunstar på tok för mycket vatten. Vi skulle kunna nyttja det här vattnet på ett mycket bättre sätt och få ut mycket mer av grödorna. Så det finns alltså en massa tekniska framsteg som vi redan idag känner till att vi skulle kunna göra. Men vi gör det inte av planeringsskäl och att vi faktiskt inte nyttjar den kunskap som vi redan har. Så att det finns fortsatt en massa möjligheter till effektivisering. Mm. Det är min poäng.
Du ger ett ganska positivt intryck om människans möjligheter.
Ja, hittills har jag ju inte sett liksom att jorden har gått under. Även om Romklubben sa att den skulle ha gjort det. På något sätt så kommer vi ordna det helt enkelt. Alltså människan är enorm på att anpassa sig och att reglera själv. Alltså när man ser hur det här fungerar.
Katarina Eckeberg, Stockholm Environment Institute. Tillbaka till Färingsö och till Svegros high-tech-växthus som producerar 20 miljoner krukor med sallad och örter varje år. De här växthusen är ganska luktfattiga, men inte överallt.
Här luktar det lite djur.
Här luktar det gödsel, här luktar det ekologiskt och Så allting som vi sår för ekologiska sker här. Då är det en annan, då är det inte vanlig torv, utan det är olika jordblandningar då som är ekologiska.
För att möta kundernas krav i framtiden så är utmaningen för Patrik Norman att sluta elda med olja och dessutom att sluta med konstgödsel.
I dagsläget så har vi ju en produkt som där vi inte använder bekämpningsmedel, men vi är inte ekologiskt märkta, och det har att göra med näringslösningen. Och det har varit svårt för oss att få fram en ekologisk produkt med en recirkulerande näringslösning. Nu kommer vi successivt att konvertera. Vi har en hel del i produktion idag som ekologiskt, men vi kommer att komma med ytterligare mer ekologiska. Sen är ju energifrågan. 80% av vår energi idag kommer ifrån el som är grön el och är förnyelsebar. Men vi har 20% i dagsläget som kommer ifrån olja, och den är vi på väg att konvertera till ett bättre energislag än oljan. Det tror jag också är en stor utmaning. Så de två bitarna, ekologiskt och bättre energival.
Sist i Gustav Klarins reportage hörde vi Patrik Norman som är affärsområdeschef för sallad och örter på Svegro. Och då säger jag välkommen till Line Gordon från Stockholms Resilience Center som forskar på uthållig matproduktion bland annat. Och Carl Gustav Tornström, docent vid Sveriges lantbruksuniversitet. Och jag skulle vilja fråga er, så jag har ju förstått det som att Georg Borgströms profetia om massvält, det var på den tiden lika skrämmande, säger många, som debatten om växthuseffekten idag. Men vad säger ni? Hittills har han inte fått rätt, men kan han få rätt i framtiden? Kan vi vänta oss en massvält, alltså en mer generell massvält? Line Gordon.
Alltså jag tror att frågan handlar inte direkt om massvält, utan frågan handlar om att vi idag lever på en planet där vi i princip tar alla olika typer av natursystem i anspråk. Och där vi står inför fler och fler konflikter mellan matproduktion och andra så kallade ekosystemtjänster som är otroligt viktiga för vårt samhälle. Ekosystemtjänster, det är sånt som naturen genererar för oss mer eller mindre gratis. Pollinering, skadedjursreglering.
Så inte massvält men mer miljöförstöring?
Ja.
Mm. Vad säger du då, Carl Gustav Tornström?
Ja, jag håller med. Det som jag tror är det viktiga idag, det är att komma vidare i alla de möjligheter som vi ändå har. Både med det som är ekologisk odling, biodynamisk, gröna revolutionen och även gentekniken. Därför att växtförädling idag kommer inte vidare. Skördarna planar ut på de stora grödorna. Och det är så här att för varje agroekologisk region i världen, och det kanske finns 1 000 eller 10 000, så kan man inte köra ett enda recept. Man måste titta på alla de olika och se också på resursanvändningen i det här.
Men alltså FNs befolkningsprognos så talar om att vi kan komma att bli ytterligare 3 miljarder människor innan befolkningskurvorna planar ut. Mm. Och ni är helt säkra på att vi kommer att kunna föda så många?
Nej. Absolut inte.
Okej.
Ja, det finns förbjudna frågor idag som man inte diskuterar. Det första, det är att plana ut befolkningstillväxten. Och det kan vara tuffa åtgärder i många länder. Vi kan ha mycket synpunkter på Kina.
Barnbegränsning alltså?
Ja, vi kan ha många synpunkter på Kina. Men där började man för 20 år sedan med restriktioner. Och idag ser vi effekterna av det här. Att man har fått en mer kontrollerbar befolkningsutveckling. Vi måste diskutera det, för det här är både en etiskt och politiskt mycket komplicerad fråga. Det andra som är förbjudet att diskutera, som är förutsättningen för väldigt mycket, det är det som FAO drev mycket starkt på 70-talet. Jordreformer. Och det handlar inte bara om lagarskifte och enskifte. Det handlar om allt det som byggde Sverige. Med bondekooperation, andeslakterier, att bönderna fick säker tillgång och över sin mark och så vidare.
Line Gordon.
Alltså, jag tycker den andra frågan handlar också om man tittar på scenarier som gör framöver för hur många som kommer att svälta i framtiden, så är det väldigt få där man verkligen klarar av att minska antalet svältande som finns idag.
Idag är det alltså 850 miljoner människor,
ja, precis,
som svälter.
Så det är möjligt att vi inte får så mycket större svältkatastrofer än vad vi har idag. Men det är läget på planeten där vi idag lever i västvärlden i väldigt stort överflöd. Är så pass allvarligt att jag tycker att det är ändå en otroligt viktig fråga där Borgström pekar på någonting som vi måste ta tag i på ett bättre sätt.
Men Line Gordon, vi har fått ett brev här från en lyssnare, Solveig Enerström, och hon menar att vi måste bli färre människor på jorden. Hennes metod är då att ge varje kvinna som inte redan är mor en födslorätt som hon kan använda eller sälja, och därefter steriliseras alla kvinnor.
Fy vad hemskt. Men alltså, visst, jag tror att familjeplaneringen...
Ja, men ser inte så... Du verkar tycka
nej,
att det här
är drastiskt, men det är en viktig synpunkt.
Mm. Men jag tror att familjeplaneringen är ett otroligt viktigt instrument. Samtidigt så tror jag att vi ska komma ihåg också att vårt ekologiska fotavtryck, om vi jämför det som vi har i Europa, så är det ungefär 6 hektar per person och år. Om vi tittar på i Afrika så ligger det på ungefär 1 hektar per person år. Ibland så tror jag att man också överdriver det här. Den största delen av befolkningstillväxten sker i Afrika. Det är där vi måste begränsa befolkningstillväxten. Och det är att vi även måste förstå att den lilla befolkningstillväxt som vi har i västvärlden har ett mycket större ekologiskt fotavtryck än vad det finns i andra delar av världen.
Men vad är ditt recept då? Hur ska vi göra för att kunna bli fler och ändå minska svälten? Vad är det viktigaste som du tycker att
man tror att familjeplanering är en viktig del. Sen tror jag inte att vi kan säga att vi kan ge födslorätter eller sterilisera kvinnor. Det tror jag inte funkar. Men sen så tror jag också att vi kommer att behöva äta annorlunda även i vår del av världen. Och jag tänker på sånt som att köttkonsumtion idag faktiskt konsumerar väldigt mycket resurser. Det finns beräkningar som tyder på att 1 kilo kött går åt 20 000 till 200 000 liter vatten till exempel. Och den typen, det tror jag att vi måste ställa om. Sen så tror jag också mer typ av ekologiska produkter och så. Och det ser vi ju på marknaden idag att det förändras. Men det tror jag kommer behöva förändras ganska mycket.
Men du tror alltså att en ekologiskt jordbruk kommer ändå att kunna föda så stora befolkningsökningar?
Ja, men det tror jag. Om man har den utvecklingen i vår del av världen och vi har en produktionshöjande utveckling i Afrika till exempel. Vilket jag tror också
de ska
går.
Inte äta ekologiskt alltså?
Jo, de ska också äta ekologiskt. Men man kan höja produktionen i Afrika med ekologisk odling för att den är så pass låg idag. Så det är ingen konflikt mellan att öka matproduktionen i Afrika och öka ekologiska produktionen.
Jag måste bara fråga dig, Carl-Gustaf, ser du en sån konflikt? Eller tror du också att det går?
Ja, det tror jag. Men jag tror ekologisk odling kan inte ersätta de ytterligare 1 miljard som vi behöver hektar mark. Och jag tror också idag, i och med att traditionell växtförädling absolut håller på att plana ut, så finns det en massa möjligheter i gentekniken och ekologiskt. Absolut inte att vi utesluter något. Det är den kombinationen. Och vördnaden inför att alla har sin berättigade del. Det finns inget som är fel. Allt är farligt. Allt är farligt. I och med att vi började droppa frön på samma plats utanför grottan så började vi syndafallet. Och nu gäller det att hantera
att förändra
det. Vi började manipulera naturen där.
En sista fråga då. Georg Borgström, han talade ju faktiskt om världskrig på grund av matbrist. Det tror ni kanske inte på. Men kommer vi få se fler konflikter på grund av brist på brukbara jordar, vattenbrist och så vidare? Line?
Ja, det tror jag. Jag tror att det kommer att leda till. Det kommer att vara en av de underliggande drivkrafterna till konflikter i framtiden. Sen ska man vara klart för sig att tittar man på många internationella flodsystem till exempel, där är det vattenbrist, så har man faktiskt sett att det oftare leder till samarbeten, vilket är ganska intressant, än konflikter. Men som sagt, vi lever på en helt ny planet idag på sätt och vis, för att den är så pass, vi tar så mycket mer av våra resurser i anspråk, att jag tror att vi kommer att se ökade det här som en drivkraft till konflikter.
Då säger jag tack till Carl-Gustaf Tornström, Sveriges lantbruksuniversitet, och Line Gordon, Stockholms Resilience Center. Nästa program handlar om storskalig ingenjörskonst. Hur står det egentligen till med bygget genom Hallandsåsen idag? Och hur undviker man sådana miljökatastrofer i framtiden? Det hör ni om en vecka. Tekniker idag var Kim Nelson, producent Johan Bergendorf. Jag heter Marie-Louise Kristola.